när man kommer så nära en sån spelare som Bosse Larsson, förstår man ju också hans storhet och den fantastiska fotbollsspelaren som han var.
Ja, himlen gråter i Malmö då. Det regnar.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 341. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och idag ska vi såklart prata om Bosse Larsson. På morgonen den 19 december meddelade Malmö FF att Bosse Larsson hade avlidit. Mannen som med tiden hade blivit en legendar, geniförklarad och smått mytologiserad hade gått ur tiden 79 år gammal. 6 SM-guld, 4 cupguld, 70 landskamper och 3 VM-slutspel säger en del, men långt ifrån allt. Och frågan går först till dig, Max. Var ska man egentligen börja?
Ja, man får väl börja på Rosendalsvägen 11 på Kirseberg, på den sidan ut där motorvägen nu löper. Den fanns väl inte på den tiden. Där Bosse bodde med sina föräldrar i en liten etta och tillbringade, vad jag förstått, all ledig tid med att sparka boll i grusgropar på ödetomter intill. Och någonstans där, det började ju faktiskt med skolfotboll för honom sen. Han gick på Kirsebergsskolan och upptäcktes av MFF ute på Limhamnsfältet där man... Där faktiskt Sydsvenskan och Arbetet hade delat upp skolfotbollen. Den ena hade gymnasieeleverna och den andra hade grundskoleeleverna.
Det finns faktiskt i Sydsvenskans arkiv en bild på Bosse Larsson när han spelar en sån här skolturnering. Har jag inte årtalet i huvudet det, men det måste vara bland de allra första bilderna som en tidning har tagit på honom i alla fall.
Man kan ju säga också då, komplettera med att det finns faktiskt, när vi kommer att prata mer om det här, det finns en minnesplatta att Bosse gjorde sina första, eller upptäckte som man säger så, nere på Ribersborgstranden, Limhamnsfältet, när han spelade fotboll där. Det var ju en tid när Malmö stad satt upp sådana plattor på lite olika ställen i stan.
Det är också, innan vi går vidare så är det ju liksom lite geografisk lustighet mitt i allting, tänker jag, att det är ju verkligen på andra sidan stan.
Ja, på den tiden var det väldigt mycket på andra sidan stan. Ja.
Om du fortsätter där då, Max, för du är ju trots allt den enda av oss tre som har sett Bosse Larsson spela. Mm. Vi ska lyssna lite senare på andra som har sett honom också, så att vi får in lite fler röster. Men vad är liksom din minnesbild om man ska försöka göra en sammanfattning?
Men jag tror det, alltså den är väldigt samstämmig när man hör och läser vad andra tänker och tycker om Bosse. Jag såg honom väldigt tidigt som barn, gick på fotboll med mina föräldrar och följde honom under hela resan ända fram, och han ju till och med började jobba här när han fortfarande spelade i MFF. Bosse gjorde, alltså han symboliserade enkelheten. Det fanns liksom inget komplicerat i det han gjorde, utan det var... Det såg enkelt ut, men det var också enkla lösningar på väldigt mycket saker. Han hade en förmåga, ett ryck som ingen annan hade på den tiden. Han behövde aldrig finta, utan när man visste att man såg vissa lägen när han fick bollen att nu kommer det. Och han kunde i stort sett bara peta bollen förbi motståndarna och så ryckte han förbi. Och la enkla passningar, det var liksom inte de här jätteavancerade. Eller om han kom i läge för att skjuta så var det en enkel bredsida väldigt ofta. Alltså han hade den här förmågan att se även vad målvakten gjorde och kunde väldigt tydligt bestämma liksom att var han skulle placera bollen. Och det var väl en av hemligheterna varför det blev så väldigt många mål. Det var ju en egenskap som han också använde både på när han sköt straffar och även när han slog hörnor. Att det var, liksom, det var precisionsarbete och aldrig någon kraft eller styrka.
Men kraft och styrka hade han ju i det fysiska spelet. Ja. Man förstår att han var jäkligt tuff och liksom rivjärnig, eller vad man ska säga. Sen hade han väl också kvaliteter som är ganska svåra att mäta. Som, inte för att man mätte kvaliteter förr i tiden överhuvudtaget, det gör man ju mest nu. Men det här med att göra sitt lag bättre, att laget han spelar i nästan alltid vann. Det tycker jag är väl nästan det som är det mest fascinerande med honom, att han hade så stor påverkan på kollektivet.
Och det speglar ju också hans personlighet på något sätt. Liksom det här att han aldrig ville synas som den stora idolen. Han ville vara en i laget och han såg sig som en i laget. Och han gjorde väl aldrig ner någon annan, alltså kritiserad och sådär. Däremot kunde han vara väldigt tuff mot motståndare på planen ibland. Som du säger, Fredrik, så, alltså han var fysisk, han var stark. Men han fick också ta mycket stryk. Och det är, jag minns det, alltså än idag, det är faktiskt ett av de starkaste minnena. Han fick en del straffsparkar, men han borde fått många, många fler. Domarna förstod inte det här liksom riktigt med hans ryck förbi och trodde att han filmade till sig, vilket var nästan ett okänt begrepp på den tiden. Men han var så snabb så att motståndaren han liksom inte undan. Och det var väl ett litet led i att han kanske var grinig på planen ibland, både mot domare och mot motståndare, liksom, att han fick ta rätt mycket stryk, det fick han.
Vi har ju också, vi har ju som jag tidigare har nämnt nu, för jag nämnde för andra gången då redan i den här podden, men i vårt stora bildarkiv så finns ju också omklädningsrumsbilder på Bosse Larsson, dit fick ju journalister röra sig förr i tiden, och han är ju otroligt deffad. Alltså han ser ju ut så som en fotbollsspelare ser ut idag. Att det är liksom muskler och skinn i stort sett. Och jag tycker det är en sak som fascinerar mig som sällan lyfts fram så mycket är att 1978-79 där, den Europacup-resan där han höll nästan hela vägen fram till final, då är han, då ska han fylla 35 år och håller, ja, vad ska man får väl ändå säga att det är yttersta världsklass han håller under den här perioden. Han har ju spelat en VM-turnering sommaren 1978 också. Och i den åldern på den tiden var det inte så många som höll hela vägen. Alltså, det har hänt enormt mycket med fotbollen från 1962 till 1979. I dels material men också taktisk. Alltså, det är ju nästan två olika sport om man jämför de två årtalen, men han har liksom hållit sig på den yttersta nivån så länge. Och visst, han hade några skador mot slutet, det är ju ofrånkomligt, det har ju liksom spelare nu också, men att han, det var inte många över 30 som var så bra förr i tiden, men han höll sig på topp så länge.
Det var ju någonting med den generationen MFF-are, Christer Christensson, hans vapendragare på många sätt och vis var ju också, han var några år yngre om jag minns rätt, men han var heller aldrig skadad. Och det lustiga med Bosse var ju att han tränade ju definitivt inte mer än någon annan. Han var ju inte någon som körde extra, för han älskade inte träningen. Och han var ju inte, vilket han inte var ensam om, han rökte ju ända in i omklädningsrummet. Så det var ju en annan tid för fotbollen, men han, jag vet att någon sa naturbegåvning, och det är väl väldigt nära sanningen.
Det är också just det Europaspelet då, när han är så gammal så spelar han alltså under samma turnering under samma turnering i utslagsfasen där, så är han ju inne mittfältare och han är anfallare och han är mittback. Och det är liksom inte så brukar man ju behandla någon som lite blir över ett sånt där universalverktyg, men han är både universalverktyg och nav. Det var ju bara att navet flyttades runt, så att där han var utgick spelet ifrån på något sätt. Det är ganska fascinerande, tycker jag.
Ja, det är ju, jag har gjort jämförelsen själv, och det är många andra som gör det nu, att ett lag med 10 Bosse Larsson hade besegrat de flesta andra spelare om man hade gjort likadant. Och en intressant detalj är ju faktiskt just apropå det här med mittbackspelet, att han var mittback från början, men Nils-Åke Kajan-Sandell gjorde honom till anfallare i Malmö FF. Men så sent som vid VM 1974 så valde alltså Georg Eriksson att peta Björn Nordqvist, som kanske för en yngre generation inte är så välkänd, men alltså, det är också en av Sveriges absolut största spelarprofiler och som var given som mittback väldigt länge. Men han valde att sätta ner Bosse Larsson som mittback i VM-premiären. Sen ändrade han tillbaka sen, men det säger en hel del. Det
han, ville ha en libero som var mer Beckenbauer-lik.
Precis, så var det. Han försökte ju med den spelmodellen, men det, VM gick ju bra.
Det är ju egentligen bara att beklaga att det inte finns mer rörligt material på spelaren Bosse Larsson. Det känns som att när jag har scoutat runt så hittar jag, ja, det finns något inslag som jag tror bland annat MFF la upp på sociala medier där man ser några mål och några finter kan man inte säga att det var, men några spelvändningar och några instick och sådär, men det är ju inte så mycket mer än så. Den enda, ska man säga, 70-talsmatchen med MFF som finns att få tag på är ju Europacup-finalen i sin helhet då. Och den var han ju dessvärre inte med i.
Ja, det var ju så, han skadade ju korsbandet mot Wisla Krakow. Så att det sista året blev väldigt hackat för honom. Han kom ju faktiskt tillbaka men fick ge upp igen på höstkanten sen. Så att...
men, nej, alltså svensk fotboll på den tiden var ju inte direkt med, tv-mässigt överexponerad.
Nej, man tittade på tips extra bra.
Ja, men jag tänker liksom att om man jämför med internationella stjärnor från samma tid så finns det ju ändå, då finns det ju rörligt material att tillgå tack vare att deras matcher så att säga bevakades till skillnad från, jag vet inte hur det var i, alltså jag minns när jag var liten, då var det ju på sin höjd en allsvensk match per omgång som sändes.
Och på den tiden sändes ingenting från allsvenskan, då var det Sportspegeln på söndagar som var grejen så att säga. Så jag tror att många, alltså av de som inte har sett Bosse live så att säga, där är det väl, har kanske haft vissa möjligheter att se lite bilder från landslaget. Där han då ändå gör tre VM och men är dominerande på ett annat sätt kanske än i Malmö FF om man ska säga så.
Då är frågan, är det det här att det liksom finns trots allt så lite, alltså det, eftersom vi som inte har sett honom spela har i efterhand ingen möjlighet heller att se det. Har det liksom på något sätt bidragit till mytbildningen?
Ja, det är ju, egentligen är det ju ett väldigt ojournalistiskt förhållningssätt vi har till Bosse Larsson. Vi har ju mer eller mindre egentligen köpt bilden,
ja.
Men vi har inte bekräftat den själva. Men som jag kände så finns det väl ingen anledning att ifrågasätta den heller kanske.
Det är väl lustigt att du säger det nu, för jag satt precis och tänkte på att jag måste betona på något sätt, eftersom jag har sett, jag ska inte säga alla, men jag såg väldigt många MFF-matcher på 70-talet. Och även slutet av 60-talet, jag minns inte riktigt hur långt tillbaka, men det här som berättas runt Bosse Larsson som spelare, det är inte överdrifter. Det är en, jag har liksom haft det med mig hela livet. Han var en idol för mig och för många andra. Han, i ett lag som var otroligt bra så var han ändå mycket bättre. Det var liksom en otrolig upplevelse att se honom spela fotboll. Men trots hans enkelhet så visste man liksom aldrig riktigt vad som skulle hända. Det här med hörnorna är ju en sak. Det är ju fullständig sanning att han skruvade in inte en utan två hörnor mot Åtvidaberg 1973. Det var en Åtvidabergsback som var på den andra, men den första gick direkt emellan. Och vad jag däremot hade glömt är att han redan året innan, jag tror det var här på Malmö stadion, skruvar in en hörna i en landskamp mot Danmark. Och ja, det är lätt att säga att det var en annan tid, men det, att så stor skillnad var det faktiskt inte på hörnor då och nu egentligen, utan men det var ju hans, det här perfektionismen, det han gjorde, det var nästan alltid bra.
Ja, om någonting så kan man kanske tänka sig att det var svårare att skruva in en hörna på den tiden. Det var ju andra bollar, bollar som inte var lika lätta.
Och tunga gräsmattor ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Fredrik, du var ju på plats på stadion igår, ja Max också för all del. Men du intervjuade ju bland andra Staffan Tapper, och jag tänkte bara vi skulle ta och lyssna lite kort på några av de sakerna som han sa om Bosse Larsson.
Ja, i mitt MFF-hjärta och hoppas i MFF-historia så är det den största i alla tider hittills. Det kan man aldrig komma ifrån. Nu pratar jag lite kanske i egen sak och egoism när jag spelat i 60-70-talet med honom, men det är inte bara Malmö, jag tror också Fotbollssverige håller med mig. Det är väl en av de få spelare där Fotbollssverige också skulle säga att Bosse Larsson är en av de mest effektiva spelarna. Alltså, han var ju inte spektakulär, utan just den här enkelheten och effektiviteten. Om man ska dra någon parallell, och Zlatan är ju stora chåsorna, stora tekniken, bicykletas, lobbar och allt, och Bosse är effektiviteten. Och det var just den här raka och enkelheten som gjorde han så effektiv också. Allt det vi andra behövde träna och jobba, och det gjorde han som ingenting. Och så sa hon ungefär efter att det kan väl inte vara så svårt. Det var liksom en livsstil han hade också, den här enkelheten, noggrannheten. Allting skulle vara på sin plats, om man skulle sitta och byta om. När man reste och bodde med honom, jag skulle bo i den sängen och ligga där på pyjamasen där. Så det var en ordningsmänniska också. Och det visade sig på plan också. Jag har varit nere i Stuttgart en hel vecka och gjort research på honom. Men han förstod inte själv, eller han förstod inte själv hur stor han var i Tyskland. Mm. Han förstod inte heller när jag kom hem och berättade för honom att han sa ungefär att de kommer väl inte ihåg mig. Så det är klart att de kommer ihåg dig, du är en av deras största spelare. Men det kunde han liksom inte ta till sig. Han var inte den människan heller i berömmet och berätta hur bra jag var eller hur duktig jag var eller mina framgångar, utan de höll han för sig själv. Och han tyckte om att vara i Stuttgart, han tyckte om sina lagkamrater och han gjorde väldigt bra ifrån sig. Så att, han är ett stort namn fortfarande i Stuttgart.
Bland det som Staffan Tapper säger då liksom det här med, ska man kalla det, lågmäldheten eller oviljan att ta till sig beröm och att liksom inte framhäva sig själv framför kollektivet. Det tänker jag också, det är ju också någonting som liksom verkligen bidrar till att att en person stiger liksom i supportrarnas aktning, att det också har bidragit till hela den här mytbildningen, eller vad man ska kalla det.
Mm. Ja, men det är någonting han hade med sig under hela karriären, alltså redan som spelare, han, även om han ställde upp på intervjuer alltid efter matcher och vid träningar och så vidare, var det inga problem, så han ville inte gärna framhäva sig själv, det gjorde han aldrig. Och definitivt inte efter karriären sedan. Som, alltså just det som hände i Tyskland var ju väldigt stort och jag tror större än vad vi förstår. För det var också en tid när vi inte fick särskilt mycket information eller såg några bilder från tyska ligan. Det var ju lite Premier League eller engelska högsta ligan man fick se. Men det började ju egentligen med att när Bosse gjorde debut som nybliven 18-åring och gjorde mål på Flamenco efter 20 sekunder i en träningsmatch mot en brasselag. Och med, då på den tiden fanns också en spelare som hette Lasse Granström. Och de två bildade en fenomenal radarduo som ja, var otroligt viktig för Malmö FF. Det lustiga var bara att när de gick till Tyskland samtidigt, men Bosse gick till Stuttgart och Lasse Granström hamnade i Karlsruhe. De återförenade senare i MFF och hade några succéfulla år där. Men Bosse, när han kom till Stuttgart så blev han ganska snabbt väldigt stor. Tyske förbundskaptenen Helmut Schön lyfte fram honom som, och jämförde honom med Beckenbauer. Som en av alltså, ligans absolut främsta spelare. Jag läste faktiskt i den här första boken om Bosse just när jag bläddrade igenom den i morse att två gånger tycks Bosse ut som i veckans landslag, fast han inte var tysk, av Bildzeitung.
Men det gick väl också rykten om att när han skulle vända hem, att de liksom vad ska man säga, viftade lite med tyskt medborgarskap där. Det hade ju förstås varit att få se Bosse Larsson spela i 70-talets tyska landslag hade ju varit ganska häftigt.
Det hade faktiskt varit onekligen mycket häftigt.
Men fanns det plats för både honom och Kaiser Franz? Det kan man ju fråga sig.
Och Bosse, som man känner honom, så hade det var så fullständigt främmande för honom att göra någonting sånt. Så att det var, jag läste också, vilket jag hade glömt bort, men att Bosse, eller rättare sagt, det var väl främst hans fru Anita, om man ska vara ärlig, men de längtade ju hem till Sverige. Och att de redan i ett ganska tidigt skede, jag tror det är under andra året, är så intresserade av att flytta hem så att Erik Persson försöker få hem Bosse. Men Stuttgart begär 250 000 kronor för honom. Och det var enorma pengar, det är ungefär 3 miljoner i dagens penningvärde som jag kollade. Det var ju enorma pengar för MFF på den tiden och de kunde helt enkelt inte lösa det. Därför att de hade fått skaffa hit en massa nya spelare när de hade tappat både Granström och Bosse som var liksom stommen i det laget. Och det säger väl en del det också att hur mycket Bosse egentligen längtade hem. Sen kom han ju efter det tredje året.
Ja, och då var han ju alltså 24 år när han flyttade hem. Det är ju helt...
25
den åren. Oavsett, väldigt svårt att överföra till dagens fotboll, känner jag.
Ja. Det är fantastiskt alltså, om han längtade hem. Och
det är ju på ett sätt så finns ju det här, den parallellen, det går faktiskt att dra lite grann. Inte för att Daniel Andersson hade den enorma utlandskarriären, men han spelade ändå i vad som var världens bästa liga då. Att han kommer ju också hem väldigt, väldigt tidigt. Han är 26 tror jag när han vänder hem. Det är ju, ska inte likna liksom att Daniel Anderssons personlighet är likadan som Bosse Larsson, men de här Malmöpågarna, det finns ju liksom de som brinner lite mer för klubben kanske.
Det är inte, absolut ingen fel eller dum jämförelse, därför att Daniel och Bosse, det finns ju väldigt mycket likheter, och eftersom Daniels pappa heter Roy Andersson och spelade i det här laget på 70-talet, och liksom, han kunde ju också blivit utlandsproffs, men han valde ju också att stanna hemma och värna om familjen och allt det här, så att och Malmö FF inte minst, så det finns ju intressanta, vad ska man säga, aspekter på hur det var på den tiden och varför det blev som det blev.
Ja, men det är ju det som är någonstans bygget av det, eller snarare det kanske det ofrivilliga bygget av Bosse Larsson som legendar. Det var ju det här att han var äkta. Det är ju det som det går liksom inte att återskapa det på något sätt. Det går inte liksom att krysta fram det. Det var hans känslor för Malmö och MFF var på riktigt. Och han är ju förvisso inte unik i att han hade känslor från staden han kommer ifrån och klubben som fostrat honom. Så är det ju för många spelare, men det som får honom att sticka ut för mig är att han aldrig någonsin gjort ett nummer av det. Han har liksom aldrig gjort en sak av att han betyder mycket för många i Malmö, och det var liksom inte som att klubben, det gjorde man ju inte på den tiden liksom, man slog ju inte något mynt av det på samma sätt heller, och det går ju inte nog understryka vad Bosse Larsson gav upp och har för Malmö då. Han kunde ju egentligen ha nämnts ihop med Gren och Li och med mer sentida svenska utlandsproff som Fredrik Ljungberg då i det nationella narrativet när man pratar om stora stjärnor, men han nämns ju inte riktigt så mycket eftersom han hade ju inte den utlandskarriären. Det han gjorde utomlands var bra, men han liksom vann inte de titlarna, var inte ute så länge och tjänade inte de pengarna och fick den internationella berömmelsen som gjorde det. Han valde alltså bort det för att vända hem till sitt Malmö. Och det är ju nästan så att jag kan bli lite provocerad av det. Att han förtjänade så mycket mer och så mycket bättre egentligen. Och att liksom, för när man åker ut i Europa, vilket man har gjort ganska mycket med Malmö FF nu de senaste åren, alla de Europaframgångarna, det är ju inte så många som pratar om, jag får inte säga någon som säger att Bosse Larssons klubb, hade Bosse Larsson stannat ute i sig 5-6 år till så hade det garanterat varit så. Nu blev det ju inte riktigt så, men samtidigt, vem är jag att kräva det? Han var ju vuxen och får bestämma själv förstås. Och det är liksom, i termer av att bli en gigant i sin klubb och sin stad, så är han ju oslagbar i Sverige, skulle jag säga.
Det är också så, jag tror att man ska komma ihåg att det var som sagt en väldigt mycket en annan tid. Där pengarna trots allt inte var så stora, även om de var stora för den tiden. Det var en tid när väldigt få svenskar faktiskt spelade utomlands. Det var ju ett ryck där när Gren och Li, alltså på 50-talet, när det var ännu tidigare kanske till och med, när de for ut i Italien och gjorde succé. Sen stängde ju Italien sin marknad och England var helt stängt. Så att det var liksom inte, det går inte alls att jämföra med, inte ens vad som hände senare på 80-talet framförallt. Dagens fotboll är ju någonting helt annat, så att säga.
Nej, men man kan ju däremot kanske jämföra med liksom några samtida exempel. Alltså Conny Torstensson blev ju oerhört stor i Bayern München.
Roger Magnusson.
Ja, men då är vi in på 70-talet. Då har Bosse redan gjort
sin
svensk.
Ja, det är sant. Om man tänker att han hade stannat, menar jag. Nej, då hade det funnits alla förutsättningar för att hans namn hade liksom blivit ett hushållsnamn på ett helt annat sätt än vad det blev.
Nej, men absolut. Sen tror jag också att det här med hans kärlek till Malmö, den var ju väldigt stark, och han är ju väldigt mycket en person av den tiden, som sagt, uppvuxen där på Kirseberg. Pappa jobbade, pappa Nils jobbade på Kockums. Han fick följa med sin far på fotboll och har själv sagt då att han var en av alla de här alldeles för många som låg bakom målet, för alla fick ju inte plats. Det är ju en myt det också.
Det kanske hade ett rullande schema där.
Men Bosse var ju bevisligen där och liksom såg sina idoler växa fram, och han ville ju verkligen bli en riktigt duktig fotbollsspelare. Vår gamle vän och kollega Håkan Malmström har faktiskt gått på samma skola som Bosse Larsson på Kirseberg, och har på sin blogg berättat lite minnen. Bland annat så spelade det skollaget som Håkan var med i, som han är 2 år yngre, spelade en träningsmatch mot de äldre killarna. Det var enligt Håkan då 10 oduglingar och så Bosse Larsson. Och det laget vann med 7-1 och Bosse gjorde alla målen. Så att det var ju något speciellt väldigt, väldigt tidigt med honom som växte fram. Och Små detaljer också som jag inte tänkt på, det att han spelade bordtennis också. Faktiskt för Dalem som eller senare blev en handbollsklubb. Och han färdades runt på en moped i stan. Körde till alla träningar och var alltid först på plats. Han hade ju inte pallat den här opunktligheten som kanske finns i andra spelare idag, utan han var ju väldigt, väldigt noggrann. Och sen, det var verkligen kuriosa, men när Bosse flyttade hem från Tyskland, vet ni var han bosatte sig då?
Rosengård.
Precis. Det som då var helt nybyggt. Jag är själv uppvuxen på Videdal strax bortom Rosengård, och det var ju helt nytt då. Då landade han där, så att han har ju sen flyttat runt, men företrädesvis hållit sig i den delen av Malmö. Han bodde i Vällingen en kort period också.
Det var ju även i Stuttgart bodde de ju i nybyggt område i utkanten av stan. Ja. Så det kanske var. När han flyttade hem då, så för om man jämför med senare dagars hemvändare, så fanns ju inte liksom den här allsvenska hypen. Det var ju ingenting som liksom lockade hem folk. Det var väl något bättre där i slutet av 60-talet vad det blev, jämfört med vad det blev sen. Under 70-talet var det ju stundtals riktigt, alltså det var ju 90-tals bedrövliga åskådarsiffror emellanåt, trots att MFF vann för det allra mesta. Men även där i slutet av 60-talet så var det ju inte, det var inte de publiksiffrorna som det hade varit och som det är nu. Så det säger ju liksom på något sätt ännu mer om, alltså att det var föreningen och staden som lockade.
Det var det som, absolut det som lockade dem. Sen ska man komma ihåg att året innan han kommer hem, det är då när MFF är mycket nära slut Milan i Europacupen. Alltså Malmö hade ett väldigt bra lag och någonting väldigt bra på gång. Så att det fanns en del att plocka av där. Men som du säger, men intresset steg runt 70 där sen när MFF har ett par riktigt fantastiska år.
MFF i avsaknad av, vad ska man säga, både Helsingborg och IFK Göteborg som åker ur serien 69, ja, så blir ju MFF giganten och utmanas av framförallt Åtvidaberg i början av 70-talet, och sen mot slutet av 70-talet så Blåvitt kommer tillbaka, men det är egentligen inte förrän efter 1980 som de blir riktigt starka, men då är det Öster och Halmstad tittar upp där. Och men annars så är det ju 70-talet tillhör ju MFF på det viset. Och där är ju Bosse Larsson får ju en, vad ska man säga, trots att han är bara 25 när han vänder hem, så ser han ju som den rutinerade spelaren till lite mer yngre spelare då, som Roland Andersson och Roy Andersson och de som är på uppgång vid den tiden.
Och någonstans där sen, jag har sett flera har sagt också nu de här dagarna, att någonstans runt 73-74 där har Bosse en fantastisk peak. Just de här VM-kvalmatcherna är ju helt enorma. Vi pratar ju om mötena med Österrike i Gelsenkirchen och den här famösa matchen på grus i Malta. Men det är också att de möter Ungern i samma kval, om jag inte minns helt fel. Och Bosses förmåga på fasta situationer, inte minst att hitta Ralf Edströms skalle, är ju något alldeles, alldeles extra. Det är liksom ett vapen som, det är ett radarpar på den, det sättet.
Och det, just den här landslagsframgångarna och vad hans gamla lagkompisar därifrån säger vittnar ju också om att det är ju inte bara ett malmöitiskt påhitt att han är så bra. Det finns ju tendenser i den här stan till att man överdriver olika känslor och företeelser och tillskriver den speciella Malmöandan. Men här är det ju ingen överdriv. Ralf Edström nämner ju utan omsvep att det är den bästa svenska spelare han spelat med, och Tommy Svensson, gamla förbundskaptenen och innermittfältskollegan, säger ju samma sak. Och det, han, de är ju inte ensamma om det.
Tommy och Bosse gjorde ju väldigt många matcher som mittfältspar ihop. Just de här två kvalmatcherna, de här straffarna, de är så svåra att släppa när Sverige spelar på grus nere på Malta, på en erbarmlig plan. Det är liksom, det är hoppar och studsar och det är allt möjligt, och Sverige är så illa ute. Men han är lika kylig som han alltid har varit och sätter den straffen. Och sen så blir det då motsatsen, en fullständigt snötäckt plan där man spelar med orange boll och linjerna är gröna för att man ska kunna se dem. Lika kylig där, fast Österrike är väldigt överlägset i matchen och sätter en straff lika bombsäkert där. Det speglar på något sätt hans genialitet och enkelhet, liksom, att inte komplicera saker. Sen tyvärr då får man ju, som jag har berättat alldeles för många gånger, så gör ju Åby Eriksson sitt gigantiska misstag precis före VM när Sverige möter Schweiz i en match här i Malmö. För en gångs skull så missar Bosse Larsson en straff. Inget ont om Staffan Tapper, det är fortfarande ett bra straff han slår i VM. Tomaszewski räddar den, men det blir ju avgörande. Den som trodde att Bosse Larsson skulle missa två straffar i rad, den kände inte honom. Det var ett väldigt konstigt beslut.
Där kan man ju, eftersom MFF har haft vissa bekymmer med straffskytte på senare år, så kan ju den statistiken vara värd att bara nämna här i förbifarten. Han slog alltså 54 straffar för Malmö FF och gjorde mål på 49. Det är ju ganska bra. Han missade en i landslaget av 7.
Och det var mot Schweiz.
Men det är roligt med de här matcherna. Dels så tänker jag att ibland så kan man liksom som fotbollsromantiker sakna fotboll i snö. Det var ändå lite roligt när det hände lite då och då. Men framförallt den här matchen på Malta som ju, alltså när man läser skildringar av den, det beskrivs ju som det är ju ett totalt laglöst land. Alltså det är liksom pistolskott från läktaren och grejer som haglade in på planen och publiken skulle ta sig in och nita Ronny Hellström för att han gjorde för många räddningar.
De kastade sten in på planen. Ja, landskamperna gick ju på tv, så att de här matcherna har jag ju sett. Allt ifrån den famösa 3-3-matchen nere i Budapest när Ralf Edström kvitterar. Till de här, både i Gelsenkirchen och Malta. Och Malta är ingen överdrift. Alltså, publiken var väldigt nära planen. Det var en väldigt hotfull stämning. Och, alltså, det var just att det var inte en grusplan som vi var vana här hemma. För de fanns ju på den tiden. Utan det var ju småsten och stora stenar och jag vet inte allt. Jag var däremot på Malta några år senare på en landskamp och återsåg ett övervuxet Gezira-stadion som inte längre användes för fotboll. Och det var väl ingen som saknade det.
Det var innan Malta liksom mer slog in på spåret som skatteparadis och så företagshemvist.
Så var bettingnäste.
Ja. Bettingnäste inte minst. Ja.
Det var också roligt i den matchen att de hade ju sådana handbollsmål.
Ja, alltså
inte storleksmässigt, men randiga mål.
Randiga mål stämmer alldeles utmärkt. Det.
Så de gamla fina såna fyrkantiga stolpar och ribbor.
Ja, det var kanske till och med det. Det kommer faktiskt inte ihåg.
Det ser ut så på bilderna i alla fall. Vi byter spår helt och hållet här, tänker jag. Fredrik, nu finns det några jämförelser att göra? Finns det andra svenska spelare, eller internationella för den delen, som liksom, där man, nu pratar jag inte om spelstil utan mer status mässigt så att säga.
Nej, men,
samma genre.
Det är väldigt svårt tycker jag. Det är svårt. Man måste nästan växa upp i staden eller i alla fall ha på nära håll tagit del av staden och klubben under en längre period för att kunna riktigt förstå det. Alltså det är alltid svårt att hitta paralleller till exempel spelare som haft samma status i Premier League eller Tyskland. Jag menar, okej, Franz Beckenbauer uppenbarligen i Bayern München, han har ju en speciell status. Johan Cruyff i Ajax och till viss del faktiskt även i Barcelona då, har väl någonstans. Men det var ju liksom inte så, både Franz Beckenbauer och Johan Cruyff har ju fortsatt sin gärning långt efter karriärens slut och liksom målat om kartan i båda klubbarna egentligen. Bosse Larsson drog sig tillbaka på ett annat sätt.
De hade inte heller ödmjukheten som ledstjärna kanske.
Nej, det kan man väl inte säga kanske, men de hade ju cigaretterna gemensamt, Cruyff och Bosse i alla fall. Eller jag kan tänka mig att Cruyff nog var en värre rökare än vad Bosse var.
Jag är jättedålig på att jämföra, tycker det är oerhört svårt överhuvudtaget. Bara poppa bara upp två namn, om man ska tänka att i Sverige så, men inte på den nivån fortfarande, men Torbjörn Nilsson hade väl kanske lite samma status i Göteborg och på sitt sätt.
Mm, det var också det där att han aldrig, den utlandskarriären han kunde fått, fick han aldrig.
Nej,
riktigt.
Precis.
Det berodde väl lite på ett dåligt självförtroende mer än vad Bosse Larsson har ju inte riktigt haft problem med självförtroendet. Nej. Så det har inte varit på den nivån.
Och sen ska jag fastna på ett internationellt namn och nu är jag ute på Halis eftersom det är liksom nästan före min egen tid. Men då tänker jag Bobby Charlton. Lite samma typ av utstrålning liksom. Och han blev ju trogen Manchester United i hela sitt liv som en aktiv person. Bosse blev trogen Malmö FF som en passiv följare så att säga. Men på något sätt det finns lite samma känsla runt Bobby Charlton tycker jag.
Sen så finns det en symbolik i det här också. Att Bosse Larsson representerar ju vad folk i Malmö vill att Malmö FF ska vara. Bäst, men man ska se det som en självklarhet och inte göra en stor grej av det. Man ska liksom inte fira för mycket. Och det fanns ganska länge, om man ska dra en parallell, det fanns ganska länge en känsla av att Zlatan Ibrahimovic stod för någonting likadant. Både Zlatan och Bosse kom från tuffa uppväxtförhållanden. Om än i olika tider. Zlatan har liksom en utländsk bakgrund. Bosse Larsson är ju sån där supermalmit får man väl säga då. Men det fanns en självklarhet i hur båda tog sig an de uppförsbackar som karriären bjöd på. Sen så blev ju Zlatan en superstjärna på ett annat sätt och liksom kom att älska den uppmärksamheten och verkligen driva den och sen spolar vi fram några år så skadade sig med Malmö. Den tog ju helt olika riktningar, den karriären för dem. Det var ju, man förstod ju ganska tidigt att Zlatan kommer aldrig återvända till Malmö FF. Även om det var såklart hoppades att det kanske skulle bli någon sista år här, men det kändes ju längre hans karriär gick desto mindre troligt kändes det att han skulle återvända tycker jag, men i hur deras resor tog sin början. Det finns såklart stora skillnader också, men jag tycker ändå det finns i olika tappningar, i olika decennier så är de ändå liknande på något sätt.
Men jag har också sagt att de symboliserar Malmö för två olika epoker på ett väldigt likartat sätt egentligen, eftersom Malmö verkligen var den slitna arbetarstaden med Kockum som var på väg ner. Alltså mot slutet av 70-talet så hade Malmö det väldigt tufft. Det var ingen lätt tid. Och Zlatan symboliserar med invandrarbakgrunden hur det, liksom det förändrade. Malmö hade en väldigt tuff period när han växte upp. Så att jag tycker inte det är fel att dra lite paralleller med dem där. Sen tror jag inte att Zlatan vet nog mycket väl vem Bosse var. Det är så mycket han har nog med under sin tid i Malmö. Men han har ju kanske inte samma relation som Pontus Jansson har uttryckt nu de här dagarna på ett väldigt fint sätt måste jag säga.
Alltså det måste man ju säga, det är lite ett sidospår här, men återigen, alltså Pontus Jansson, han vet, det kommer ju från hjärtat.
Det kommer från hjärtat.
Men det är också, han vet ju väldigt väl vilka MFF-knappar han ska trycka på. Alltså,
jo, men som lagkapten och allt det här, liksom, han gör det rätt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Fredrik, jag tänkte, och Max för den delen, att vi skulle lyssna även på supporterprofilen Tony Ernst som du också pratade med igår.
Och som jag har märkt att man i Malmö säger inte Tony utan Tony.
Tony.
Ja, han heter Tony.
Ja.
Säger han det själv också?
Ja.
Ja, okej då. Tony Ernst. Mm. Kom här.
Och det som jag tycker är störst med honom är nog att om man ser på de som går på Malmö FFs matcher idag så är det ju säkert så att övervägande delen har aldrig sett honom sparka på en fotboll. Med ett undantag när han slår första tillslaget på nya arenorna 2009. Och ändå är det så att om du frågar dem som går på Malmös matcher idag som alltså aldrig har sett honom spela fotboll så tror jag att majoriteten där skulle säga svara Bosse Larsson på frågan vem som är Malmö FFs bästa spelare genom tiderna. Men det är också någonting med honom som förkroppsligar den här staden tycker jag. Alltså att han var bäst, han vann mest och visst man kan skryta en del, förhäva sig lite grann, men det är ändå inte så himla speciellt att vara bäst och vinna mest, för det gör man liksom. Det är ju någonting med en spelare som har spelat hela livet i klubben som inte är jättekänd för den stora massan ute i världen som andra spelare hos oss då. som gör att det är liksom ännu lite lättare att ta honom till hjärtat. Han är liksom vår och bara vår. Och visst gjorde han 70 landskamper och visst var han älskad i, av Åby och Ralf Edström och alla de andra runt om i Sverige. Men han var också lite kärv och lite speciell. Någonting som gjorde honom extra älskvärd om man är malmöit.
Är han någonting på spåren där? Jag tänker på det här att liksom att de som har sett honom i Malmö, som har tagit honom till sig, tycker att man liksom har, vi vet lite, vi vet någonting som andra inte vet.
Mm. Ja, men så det är ju egentligen en känsla man kan översätta till ganska mycket. Läste om när till exempel Beatles var ju en Liverpool-angelägenhet, eller i alla fall en nordengelsk angelägenhet väldigt länge, men när de slog igenom så ja, då blir det naturligt att man drar sig till London. Och liksom den upprördheten som fanns i Liverpool, att man liksom, att det här var ju vårt band, nu blir det plötsligt Englands band, senare också världens band. Det är ju någon slags samma känsla, att det finns en indie-aspekt av Bosse Larsson som gör att han, att liksom här i Malmö vet vi någonting som ni andra inte vet. Han är bäst i världen, men han är ändå vår. Det är ju unikt. Jag, när du frågar med paralleller till andra spelare, så jag kan inte komma på någon på rak arm som är så bra, som bara valt bort ära och berömmelse.
Och just det här, alltså, Bosse var ju väldigt uppskattad även när han spelade i landslaget. Men jag tror att supportrar på den tiden som följde allsvenskan i andra lag, då var det liksom när Bosse kom, de knöt nävarna och nu kommer han igen och liksom, det går inte att stoppa honom. Det fanns någon sorts respekt under ytan, tror jag. Men precis som Fredrik uttrycker, tror jag att Malmö fick behålla kärleken till honom själv på något sätt. Och det är också tillbaka till det där att MFFs särställning i staden, att även om IFK Malmö på den tiden i alla fall var en hyfsad utmanare, så är det ändå så att det är Malmö FF man har samlats runt. Mm. Kenta Olsson med var stor i Bayern, men kan liksom aldrig bli riktigt stor i Stockholm, därför att så många är AIK och Djurgården på något vis.
Och det är också den typen av känslor som Tony Ernst pratar om här, som förklarar upprördheten kring det som hände med Zlatan sen, när vi ska liksom kanske knyta ihop någon slags säck där. För all den kärlek som Bosse Larsson fick och fortfarande får, den fanns ju där att ge till Zlatan Ibrahimovic också. Det var som att folk bara väntade på att det skulle på något sätt ske då, att han kanske engagerade sig i Malmö FF på något sätt, eller bara dök upp på en match och vinkade lite, jag vet inte riktigt. Men när han då valde att gå in i Hammarby, all den, jag ska inte säga att, det var inte så att alla kände ganska starkt, vissa blev bara besvikna och gick vidare, men många kan ju fortfarande inte släppa där och se det som ett hål i själen liksom, att det blev så. Det är ju den kärleken som väcktes till ilska och raseri på många håll.
Sen, det här det delvis knyter an till detta med ett litet sidospår. Förhållandet alltså mellan Malmö och övriga Sverige. När jag pratade med Staffan Tapper igår så berättade han en historia om, han menade lite grann, vad ska man säga, det här med att myten om Bosse, den liksom har lite vuxit över sig själv. Det var någon som frågade honom, du Staffan, kan inte du ordna en autograf för Bosse? Alltså för ett antal år sedan. Och så hade Staffan på sitt lilla kärva sätt sagt, men åk bort och ring på dörren. Och det gjorde den här personen. Och Bosse öppnade och skrev autografen. Och när jag har läst andra medier nu här igår och idag, så blev jag lite förvånad över att det skrivs så mycket om att Bosse inte gav intervjuer. Jag tror faktiskt inte att många av de här människorna ens kom sig för att fråga honom, för att myten var att han ger inga intervjuer. Och då menar jag liksom på efter karriären. För att det handlar absolut inte bara om att jag fick ett hyfsat förhållande med honom, för det var nog även andra hos oss som pratade med honom i alla fall i tidigare skede. Jag vet aldrig att han har sagt nej, faktiskt. Jag vet att han har sagt nej till att medverka på bild i något sammanhang och sådär. Men jag har både ringt honom och åkt hem till honom och på annat sätt. Och han har sagt ja. Bland annat då till den bild som ni ser på Sydsvenskans första sida, printupplagan idag. Där han står nere på Ribersborgstranden med Turning Torso i bakgrunden. Som just skulle symbolisera att det var där nere det började. Och så sent som 2019, när Rosenberg har sin stora tid så var han mer än villig att prata om hans storhet. Han pratade om sin karriär i samband med att böckerna kom ut. Alltså det är ganska många tillfällen.
Jag tänker att en del av det missförståndet, eller om man ska kalla det, kanske beror lite på hans ändå liksom ganska kärva sätt. Det var ju ingen... Han var ju inte Henrik Rydström, om man säger.
Nej, absolut.
Man fick ju liksom...
Men han verkar ju ändå lättare att få tag på än en medelmåttig spelare i dagens allsvenska.
Så är det faktiskt. Då.
Sen tänker jag också på att i Houghton-laget, i 70-talslaget, där fanns ju så många personer som både under karriären, men framförallt efter karriären, som har tagit stor plats, som har hörts och syns och haft åsikter, framförallt om Malmö FF. Så att det är liksom behovet av Bosse Larssons röst där har liksom aldrig funnits riktigt. Det har liksom varit enklare att prata med en Christer Kristensson eller Staffan Tapper eller någon annan som liksom
som
är
synlig,
mer liksom, ja. Så.
Och varit synlig på arenorna, ja. På ett annat sätt.
Ja, men det är ju någon slags hårdvaluta i mytbildningsvärlden, eller vad man ska säga. Ja, men man kan ju jämföra med Tåström då, om man tittar på den svenska musikscenen. Han ger ju otroligt få intervjuer, och då med det kan man tycka är tråkigt också, för frågorna blir ju rätt likriktade, men det är journalister han litar på som han har träffat förut genom, vad heter han, Georg heter han, var på DN som tror jag brukar intervjua Thåström till exempel, men det har ju bidragit till en mytbildning kring honom, och även att det finns ett mervärde i att se honom, att han dyker inte upp i Så mycket bättre eller Så ska det låta, utan och liksom Bosse Larsson var aldrig med i Mästarnas mästare och skaffade inte ett Instagramkonto och slog aldrig mynt om sina titlar och så vidare, och skaffar all ens livtatuering, och det får man ju vara tacksam för.
Jag tror det. Jag ska inte säga att folk...
Jag kanske inte garanterat att Bosse Larsson inte har en livtatuering, men jag tror till 99% säkerhet säger jag det.
Men alltså Bosse var ju en väldigt en kärv person, men samtidigt väldigt tillmötesgående. Alltså aldrig på något sätt...
Nej, jag menar inte liksom, att han på något sätt var... Men liksom vissa människor är ju så. Alltså de svarar kort.
Ja, och så har han ju varit genom åren. Den enda gången han öppnade lite och han sa att det var lite roligt, det var faktiskt när den här första boken kom, att då tyckte han själv att han förstod lite bättre varför folk tyckte så mycket om honom. Så det öppnade han bra. Innan, bara så vi inte tappar bort det, eftersom du nämnde Bob Houghton, eran, så den är ju egentligen i sig då en detalj av Bosse Larsson som är rätt fantastisk. När Bob Houghton kommer till Malmö FF så är alltså Bosse Larsson 30 år gammal. Det kommer in en 23-24 var han kanske, tränare, och naturligtvis mycket ordentligt, det är ju omskrivet, går fram till lagkapten Christer Kristensson och hälsar med namn, och sedan till Bosse Larsson. Men liksom att Bosse kan ställa om till en helt annan typ av fotboll och få 4 år i alla fall av lysande karriär ytterligare, säger egentligen hur mycket fotboll det fanns i hans huvud och kropp.
Mm. Bob Houghton är född 47. Så han var tre år yngre.
3 år yngre än Bosse, ja. Det var han faktiskt, i så fall var han 27. Ja.
Ja. Men fortfarande ganska ung för att vara tränare.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag tänkte innan vi slutar... att ni skulle få säga några ord, liksom blicka lite grann framåt i kristallkulan. MFF har ju skjutit eventuella frågor om hyllningar och annat på framtiden. Och det är ju fullt förståeligt. Det är kanske inget man behöver ta beslut om samma dag som man nås av dödsbeskedet.
Nej, det kan jag förvisso köpa. Det ska behöver man väl inte prata just då, men det skulle förvåna mig otroligt mycket om man inte har en ganska tydlig plan för vad man vill göra. För den, ja, de känner ju förstås till Bosses status som spelare. Liksom. Så att det är ju förstås någonting man måste ha tänkt på.
Vad förväntar ni er i den vägen då?
Jag förväntar mig, det vågar jag inte säga när det gäller Malmö FF om jag ska vara ärlig. Nu är jag lite elak mot dem. Men Malmö FF har haft ett par tunga år. Man har mist två ordföranden på kort tid. Man misste Christer Christensson.
Tre faktiskt.
Ja, tre till och med förut. Tre.
Madsen Cavalli och
Jeppsson. Cavalli var också ganska nära in på här. Och man misste under samma år Christer Christensson och Bosse Larsson, vilket nästan blev lite ironiskt eftersom det var de som alltid kamperade ihop och ja, var verkligen stommen i
det laget. Och Ingemar Erlandsson.
Ja, dessutom. Just Bosse och Christer var ju så otroligt. Ja, de var inte tajta som personer och så, men de levde ju ihop väldigt mycket. Jag vet ju att Malmö stad aldrig satt upp statyer över levande människor. Men man gav sig in i Zlatan-soppan och det var naturligtvis ett misstag. För Zlatan skulle aldrig stå staty i Malmö före Bosse Larsson. Det vidhåller jag fortfarande.
Men det finns ju en ledig plats där.
Ja,
och när det kommer till staty så hittade jag en artikel daterad nästan 15 år tillbaka till samma med det här boksläppet där, som Max Wiman har skrivit, där Bosse Larsson faktiskt säger att han har fått frågan om att bli staty.
Ja. Jo, det var lite fladdrad i luften då så att säga. Och, jag har fått ett stort antal mejl det senaste dygnet kan jag säga, där väldigt många är säg nu till att skriva att de ska göra en staty över Bosse. Jag är då vanlig ordning lite motvalls. Så jag har tänkt om där och jag, för mig, och det är därför jag säger jag vet inte vad MFF tänker och tycker. Jag tycker att det finns, det bästa sättet att hedra honom vore att faktiskt bortse från det ekonomiska och kommersiella, hur svårt det än är, och döpa om MFFs egen stadion till Bosse Larsson stadion.
Men det känns ju som att det, jag har nästan tagit det som en självklarhet. Att man vet ju att Bosse Larsson liksom börjar komma upp i åren och har väl alltid sett det som givet att när han går bort så kommer arenan bära hans namn. För det är liksom, om inte Malmö FF döper stadion efter Bosse Larsson, vilken klubb ska någonsin kunna döpa stadion efter en stor spelare då? Det känns som att det är så, det finns inget bättre tillfälle för en klubb att göra det. Och det är ju såklart lätt att sitta här vid sidan och säga att Malmö FF ska ge upp miljontals kronor för liksom för den saken, men jag vet som sagt det är, någonstans måste man ju liksom premiera historien också. Det är ju dåtiden som formar vem man är och historien blir ju liksom till något slags kollektivt minne och man behöver känna samhörighet med tidigare generationer för att skapa förutsättningar för framtida egentligen. Utan historia så blir det en tillvaro utan minne och man blir liksom någon slags frö för vinden, kontextlös, som bara driver runt. Så den stora frågan för mig är väl snarare vad den ska heta. Ska den heta Bo Larssons stadion eller ska den heta Bosse Larssons stadion eller ska den heta Bosse stadion?
Det råder inga tvivel där. Det kan aldrig heta Bo Larsson i Malmö därför att han har aldrig varit Bo med den här stan. Han har alltid varit Bosse. Så att, nej, men
Bo Göran Larsson stadion. Så,
jag tycker du säger det väldigt bra Fredrik faktiskt också. Och MFF har inte varit världsbäst på att bevaka sin egen historia. Mm. Det museum som Staffan Tapper byggde upp har blivit väldigt reducerat i sin nuvarande tillvaro. Man ordnade en snygg minnesplats direkt för Bosse i går in i shoppen. Men för mig så är det liksom, om jag läste rätt så går Eledas avtal ut i år.
Mm,
det eller 2024, det är sista året.
Det började gälla 1 januari 2020 och går ut då efter 2024-säsongen.
Då tänker jag två saker. Jag tänker så här. Den 5 maj skulle Bosse blivit 80 år. Det är det jag tycker man ska döpa om stadion. Jag tycker dessutom att man ska tänka just på att i Europaspel får man ändå inte använda Eleda stadion. Och Europaspel är en så central punkt i MFFs historia och i Bosse Larssons karriär, eftersom han spelade väldigt mycket Europa-fotboll med Malmö FF, att det är, liksom, det är dags att löpa den linan ut. Och sen är, precis som Fredrik säger, det är väldigt lätt för oss att säga, det här handlar om stora pengar. Tycker att man borde kunna hitta någonting av det här. Jag tycker att Leda borde bara släppa namnet efter till den 5 maj helt enkelt.
Ja, inte minst för att det, nu har Leda varit här i 4 år och jag har fortfarande inte riktigt förstått vad det är de gör. Det kanske säger mer om mig än om Leda egentligen. Men den här diskussionen dyker upp i klubbar. Johan Ajax Arena heter ju numera, den heter Amsterdam Arena, nu heter den Johan Cruyff. Och Napoli bytte när Maradona gick bort, och ja, jag blev inte överraskad om Bayern München inom inte allt för lång framtid hamnar i ungefär samma sitt som Malmö FF är nu, med betydligt fler personer involverade i den processen. Men när Franz Beckenbauer går ut tiden, då har jag svårt att säga att den inte skulle byta namn
lite till. Lite större pengar där kanske på Allianz.
Precis, på LA, samtidigt så har Bayern München också väldigt, väldigt mycket pengar. Och det finns ju också en medlemsdemokratisk process i båda klubbarna där. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om det dyker upp någon motion på årsmötet här som kommer, där man kommer ta upp den här saken, där det kommer förslag om av statyer och namnbyte och så vidare.
Under stadions tillkomst så lanserades ju Erik Persson stadion som ett förslag. Varför är Bosse Larsson bättre?
Jag tror alltså det är så svårt. Då kunde man kanske döpt den till Erik Persson. Men nu har det gått ytterligare så pass många år så att det blir lite konstigt att gå tillbaka till den delen av historien, tycker jag. Nu det är, vad blir det, snabbt räknat 40 år sedan Erik Persson gick bort snart.
Men är inte förklaringen till det att MFF 2009 med den här arenan byggd, ägde den väl inte, och liksom
man behövde alla pengar man kunde få.
Och ja. Swedbank gick alltså in med 50 miljoner fördelat på 10 år. Vilket jag tycker låter lite egentligen, men då var det väldigt mycket pengar. Och det sa man inte nej till. Och det namnbytet blev för övrigt väldigt lyckat för företaget. Swedbank hör jag nästan fortfarande ibland folk säga.
Och det som är intressant sen är att sen hade Malmö mycket svårare att sälja namnet igen och fick betydligt mindre pengar av Leda. Och precis det du är inne på det här med namnet.
För kortare avtal, det var ungefär samma. Vad landar vi någonstans där? 35-40 miljoner? Det var kortare tid,
så det är sant.
Men med tanke på de Europa-framgångar man haft om året, så skulle man ju kunna tänka sig, nu får ju som sagt Leda inte heta det Europa, men ändå just varumärket i sig är så mycket större nu i Malmö FF.
Men jag tror också, det hände någonting här med, för så här Swedbank, det kunde man säga på något sätt. Lyssnar man på MFF-supportrar idag så hör jag aldrig någon som säger Leda stadion. Mm. Utan man säger nya stadion eller stadion, och man vill väldigt tydligt markera att man vill inte ha det här namnet. Jag tror inte att vi sammantaget under våra poddar har nämnt Leda så många gånger som vi har gjort i det här avsnittet. Därför att det nu får ett sammanhang. Därför att vi, för oss som mediaföretag, och tycker många andra borde ha lika stora bekymmer med det här, så är det väldigt svårt för oss att liksom anamma ett företagsnamn som bara finns under en begränsad tid. Alltså det är redan från början är klart uttryckt att det gäller under den här perioden. Och i takt med att, jag tycker att andra medier nämner det ofta, och i takt med att namnen bara blir konstigare och konstigare och krångligare, så jag tycker det där har tappat liksom lite, jag undrar om det är framtiden egentligen. I den vanliga svenska idrotten, det är något annat med de här riktigt stora klubbarna ute i Europa kanske.
Ja, det är det. Fast det är också liksom, det finns ju någonting där med framförallt i Italien och Spanien, att de ändå, det är väl kanske framförallt där som namnstadion existerar.
Ja.
Men att man har liksom hållit kvar vid det. I England var det ju väldigt länge, var ju arenorna döpta efter gator eller områden där de låg. Och det finns ju vissa som stretar emot fortfarande, men det blir ju liksom svårare och svårare. Så att det finns ju någonting väldigt liksom sympatiskt i att gå den andra, den motsatta vägen.
Ja, och med tanke på att Sverige går den motsatta vägen i de flesta andra fall, så kanske det är lika bra att göra det här också.
Alltså, jag tycker att Bosse Larssons stadion vore det ultimata. Jag tror att hela Malmö skulle kunna ställa sig bakom det. Eller väldigt stora delar av det. Vill man sälja ut namn på annat sätt så sälj, även om jag inte tycker om det, sälj läktar, vilket man har ju försökt ju på gamla idrottsplatsen. Men
det är andra, sitter fortfarande kvar.
Ja, det är ju andra stora arenor som faktiskt har döpt efter företagsnamn på det. Och vad det gäller staty då, ja på något sätt, behöver det vara en traditionell staty, men på något sätt en symbol med Bosse Larsson vid stadion är ju också lika självklart.
Mm, ja, men det tycker jag väl att han kan få ha en staty också. Det är väl fullt rimligt egentligen. Det är ju till exempel både Ingmar Johansson står utanför Ullevi i Göteborg och Gunnar Gren står utanför gamla Ullevi. Det är båda de två väldigt fina statyer som känns så här måttfulla och respektfulla på ett föredömligt sätt. Zlatans statyn var kanske lite överdriven i hela sin utformning också. Nu är det för sig nya statyer för nya tider då, men det, ja, den kändes lite malplacé i både placering och utförande på något sätt.
Och där är också en intressant apropå reaktioner de här dagarna. För att om det ska bli en staty så har jag inte sett någon avvikande röst ännu för hur den ska se ut. Det ska vara Bert Olssons Sydsvenskan-bild som nu valsar runt överallt när han står och hänger på hörnflaggan. För det är så, tror jag, som Malmöborna minns Bosse Larsson. Det här liksom lite avslappnade attityden och sen kommer det den sportsliga prestationen.
Väldigt bra slutord där, Max. Vi sätter punkt där för den här gången. Det här har varit avsnitt nummer 341 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej!